Gummi. Gummits historia tar sin början, vad vi vet, hos mayanerna, ungefär 500 före Kristus. Där så använde maya-indianerna saven från kautschukträdet, det vill säga det gråtande trädet, för det är strimmor som den rinnande latexsaven lämnade när den uppsamlades. De använde det bland annat för att fixera saker, men även till att isolera skor och kläder så att de blev fuktresistenta. Men den moderna utvecklingen av gummit tar inte fart förrän på sent 1700-tal.
Ja, den första praktiska användningen utav gummi, det var förmodligen Edward Nyren eller kanske Joseph Priestley, olika källor går isär här, som kom på att man kunde göra radergummi. Normalt så suddade man ut blyertsteckningar med en brödbit, men av en händelse råkade någon av dem använda en bit kautschuk, som tidigare var mest en vetenskaplig kuriositet, och upptäckte att det suddade bra. Men den verkliga hitten, den kom ju när skottarna gav sig in i gamet.
Ja, det kallades mastisering, eller hur var det?
Ja, på 1820-talet tog Thomas Hancock och kom på att om man klippte sönder gummi många gånger och pressade upp det så fick man mycket mer elastisk massa. Och det här kunde man börja använda till många fler tillämpningar, till exempel gummisnodar. Men den kanske mest kända var en medarbetare, nämligen Charles McIntosh.
Ja, och det var ju vissa problem med gummit som man väldigt gärna ville lösa. Men vad var det McIntosh kom fram till?
Jo, man hade ju redan tidigare gjort lateximpregnerade kläder, men de var inte speciellt bra. McIntosh kom på att man kunde lösa upp kautschuken i nafta och sedan låta torka in. Och därigenom skapade kläder som var impregnerade mot vatten. Alldeles utmärkt i Skottland. Nackdelen var förstås det att när det var varmt så blev de klibbiga och när det var kallt blev de väldigt stela. Och de luktade förfärligt.
Ja, men hur ser då gummit ut innerst inne?
Ja, rent kemiskt så är det en polymer. Alltså långa molekyler som är sammansatta av små molekyler, i det här fallet isopren. Och de här bildar långa veckade kedjor, vilket gör att det är lätt att dra ut dem, för då dras bara vecken ut. Det är därför det är elastiskt. Problemet är naturligtvis att när det blir varmt så börjar kedjorna rinna omkring huller om buller, och det är inte speciellt lyckat. Och när det blir kallt så drar alltihopa ihop sig hårt.
Så det man ville var ett sätt att få kedjorna lite mer flexiblare. Och det lyckades tydligen amerikanen Goodyear med någon gång där på mitten av 1800-talet.
Det stämmer. På 1840-talet så tog Charles Goodyear, en fattig uppfinnare, och kom på att om man blandade smält gummi med svavel, en process han kallade vulkanisering, så blev gummit plötsligt icke-klibbigt och betydligt smidigare även vid låga temperaturer. Olyckligtvis för honom så skickade han både över ett par varuprover till Hancock i Skottland och ett patentansökning till London ungefär samtidigt.
Och det ledde ju då till att Hancock, som såg de här grejerna, lyckades naturligtvis klura ut hur Goodyear hade gjort, helt enkelt genom att tillsätta svavel. Och och ansökte även om ett patent själv. Han lyckades få ut det, hur var det, 2 dagar tidigare eller något?
Någonting i den stilen, vilket gjorde att Goodyear dog fattig. Hans namn finns fortfarande kvar på däckmärket, men själv fick han ingen glädje av sin upptäckt.
Om vi då rör oss vidare så har vi ju, så försiggick ju både handeln och kommersen med gummi oförtröttligt. Det var ju otroligt mycket som kunde användas, eller som det kunde användas till, inte bara kläder och suddgum, utan även till däck och till packningar och annat som de nya industriländerna i Europa behövde.
Ja, isolering till exempel för sladdarna. Så det var ju den ideala kolonialvaran. Man odlade träd nere i de tropiska områdena och exporterade upp det för raffinering i Europa eller Amerika. Problemet var ju att i början så hade ju Brasilien nästan monopol. Men det bröts av Sir Henry Wickham som 1876 lyckades smuggla ut 70 000 frön av gummiträdet ifrån Brasilien, där engelsmän sedan planterade runt om i sitt imperium.
Ja, främst i Ostindien då. Men bland annat en sjukdom bland gummiträden i Brasilien samt första världskriget gjorde ju att världstillgången på gummi sjönk drastiskt samtidigt som efterfrågan ständigt ökade.
Och där kändes ju särskilt illa i Tyskland som inte kunde komma åt något gummi när de behövde det. Så man började forska stenhårt på att hitta konstgjort gummi.
Ja, och hur gjorde man då?
Ja, grundprincipen är ju ganska enkel. Gummit består av massis och prenmolekyler ihopkopplade. Om man kunde göra något motsvarande på kemisk väg så skulle man kunna få fram något liknande.
Hur ser en isoprenmolekyl ut?
Ja, det är i grund och botten en ganska enkel kolvätekedja som det hänger på en liten fenylgrupp på. Det är kemiskt ganska närbesläktat med terpentin. Men det intressanta är kanske inte själva molekylens form utan att hur man ska kunna framställa något liknande. Och lyckligtvis är det vid kemisk framställning av olja och kol så kan man få ut isoprenliknande ämnen. Och tyskarna lyckades också hitta till sist ett sätt att göra konstgjort gummi. Det var inte riktigt lika bra som naturgummit, men det dög.
Och då satte man ju igång en rasande utveckling. Olika, det blev ju nästan som legeringsteknologin. Man kombinerade både naturgummi och syntetiskt gummi för att få fram de egenskaper och resultat man ville ha i sitt material.
Oh ja, vulkanisering var ju bara början. Numer tillsätter man ju många olika ämnen och gränsen mellan vad som är naturligt gummi och konstgjort blir ganska utblandad. Och förmodligen kommer vi ju använda gummi från trädet fortfarande långt in i framtiden, men det kommer få fantastiska nya egenskaper.